P1 Dokumentär.
Runt om i Sverige sitter människor inlåsta på kliniker trots att de kanske inte borde vara där alls, år efter år.
Det är 23 år nu då.
Och det finns ingen tidsbegränsning.
Det betyder att han är här på obestämd tid. Obestämd tid.
Ofta är det missbrukare som någon gång hamnat i rättspsykiatrin.
Vård låter så fint med närande. Men det här är för fan värre än livstidsfängelse. Alltså. Det här... Nej, fy fan.
Man kämpar ju för sitt liv. Samtidigt som kommer sjuksköterskan med medicinbrickan med två sprutor på.
Sverige har ett unikt system där vi dömer först och undersöker sen. Och säkerhetsventilerna verkar ingen ha kollat.
Då tror domstolen att de här människorna har Socialstyrelsen granskat.
De är bara spel för kulisserna liksom.
Jag får snart ha repet. Du får prata med min advokat, Lasse. Jag får inte ihop det för jag är helt knäckt. Hej.
Jag heter Lasse Edfast. Och du lyssnar på Inspärrad på rättspsyk, del 2, systemet. Jag har försökt få tag på Niklas ett tag, men ingen verkar ha vetat var han varit.
Ja, Lasse.
Eller inte velat säga något på grund av patientsekretessen.
Hej Lasse, därifrån.
Men så ringer han plötsligt från ett mobiltelefonnummer. Mottagningen är lite dålig. Sist vi såg så att han inspärrad på rättspsykiatriska kliniken i Växjö för en misshandel. Då hade han suttit där i 7 år, trots att läkarna sa att han inte borde vara där.
Ja.
Kommer du ihåg vem jag är förresten? Det låter som att... Vad sa du?
Jag har fått öppenvård nu, så jag bor hemma. Jag hyr ett litet hus utanför Kristianstad.
Nu har han fått öppen rättspsykiatrisk vård och kommit ut. Jag undrar hur han har det och han berättar lite kort om hur han till slut fick tag på ett boende, men också om sina vänner som är kvar på rättspsyk. Vi bestämmer att vi ska ses hemma hos honom, hans första hem på 10 år.
Ja, du är jättevälkommen Lasse.
Några dagar senare visar Niklas mig runt i sin lilla stuga på en bakgård i norra Skåne.
Här är ett litet kök. Väldigt litet, men det fungerar.
Vad brukar du laga för mat?
Jag lagar allt möjligt. Ysterband och spaghetti och tomatsås och bacon och omelett och allt möjligt. Så har jag ett litet badrum. Ja. Med dusch och toalett och allting.
Mannen som ger husesyn här är en helt annan person än den jag träffade på rättspsyk i Växjö. Han skrattar, diskuterar och möter min blick när vi pratar.
Jag var så kuvad av att ha suttit där 10,5 år på rättspsyk alltså. Och behöva fråga om allting fick man fråga om liksom. Och jag vågade inte uttrycka mig eller säga emot personal eller... Ingenting sånt. Jag var så kuvad till slut och var där alltså.
Vad gör du på dagarna nu när du sen du har fått flytta hit?
Ja, jag tränar på gym och träffar lite kompisar och ska musik lyssnar jag mycket på. Lite reggae och sånt.
När du kollar framåt, vad tänker du?
Jag vet inte riktigt faktiskt vad jag har för planer. Ta mitt körkort igen och förhoppningsvis blir jag utskriven helt från öppenvården och så här, jag sköter mig till punkt och pricka. Jag låter ingenting förstöra min utskrivning och så.
Du berättade förut att du ibland på kvällarna ringer du till någon kompis på rättspsyk och berättar igenom dina samtal.
Jag tänker varje gång jag pratar med honom vilken tur jag har och vad tacksam jag är att jag slipper vara på rättspsyk med alltså. Jag är rätt så glad skit som du säger Lasse nu för tiden faktiskt. Och när jag tänker, jag är så innerligt tacksam för att jag har fått komma ut alltså.
Men du säger att det finns andra som sitter där som inte har fått komma ut än, som kanske sitter i liknande situation som du, att de egentligen inte är så psykiskt sjuka utan att det finns andra hinder liksom. Vad säger de?
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan ju inte gå in i enskilda fall och tycka och Jag är ingen doktor heller liksom, men vad man ser så är de ju helt normala och inte psykotiska och så här, och ändå får de vara där. Det är många som fortfarande håller på med droger också, och då kommer man ju inte ut därifrån alltså.
Det Niklas säger om vännerna som blir kvar på grund av droger visar sig ofta återkomma i domar från förvaltningsrätten. Då formulerat som att personen behöver fortsatt vård på grund av risk för återfall i missbruk och därigenom risk för återfall i brottslighet. Det verkar som om många blir kvar på rättspsyk, inte på grund av en allvarlig psykisk störning, utan en historia av missbruk. En av dem är Johnny Karlén.
Hallå! Tjena,
trevligt, Johnny.
Johnny har grått skägg och tatueringar i ansiktet. Han fyller snart 55 och har suttit på rättspsyk sedan han var lite drygt 30, just nu i Växjö. I handen har han en liten papperslapp han måste bära med sig så fort han är utomhus, underskriven av någon på kliniken.
Så en stämpel här då, fint. Patienten bedöms vara i form, slash för frigång och permission, och så signatur.
Vi går in i receptionsbyggnaden på sjukhusområdet och sätter oss bland några bord som står tomma. Kommer du ihåg första gången du kommer till rättspsyk?
Ja, herregud. Herregud. Då var jag vid den här tidpunkten så var jag vad man kallar för en kåkfarare. Får man väl kalla det då. Kriminalvårdskund. Och jag hade väl min kåkmentalitet i mig. Och i fängelset så lärde man inga urinprov och sådär. Och när jag kom dit till Resta gård då, plan 2, så jag hälsade väl upp på mig. Och sen så säger de att de vill ha ett urinprov. Nej, ni får inget urinprov av mig, men stryk kan ni få liksom. Då var det mitt sätt att man skulle sätta respekt, för så gör man inom kriminalvården. Ja, men den mentaliteten, den fungerade inte inom rättspsykiatrin, utan då tryckte de på larmet. Kommer det 20-30 personal springande och attackerar den. Och så förstes jag in i bältesrummet. Och det var ett jävla tumult. Man kämpar ju för sitt liv. Samtidigt som kom en sjuksköterska med medicinbrickor med 2 sprutor på. Man visste man inte vad det var för något idag. Ja, det slutade i alla fall med att de hugger den här ena sprutan genom byxorna på mig. Och det var nog, fick jag något preparat, någon stark psykofarmaka. Och jag har aldrig haft någon liksom, psykoser eller vanföreställningar eller någonting. Ja, och det var ju snabbverkande. Ja, och då hamnar man i någonting som jag kallar för apstadiet. Det är alltså när man, var man än satte sig så somnade man, slog huvudet i knäna. Man dräglade, ingenting fungerade. Och man mådde för jävligt helt enkelt.
Att Johnny alls fick rätt psykiatrisk vård är en lång historia. Men den går i varje fall ut på att han i slutet av 90-talet vägrade svara på frågor i ett polisförhör. Men trots det fick rykte om sig att vara en tjallare. Och nästa gång han själv skulle dömas för en misshandel så fick han rådet av sin advokat att försöka komma till rättspsyk istället för till fängelse. Eftersom fängelse skulle kunna vara farligt.
Då säger han så här till mig. Johnny, du som är så smart. Att du inte spelade till ett kryss. För det kallas att vara kryssad när man sitter på rättspsyk. Och jag visste inte vad rättspsyk innebar vid den här tidpunkten. Jag visste att det fanns något som hette det. Men jag visste ju inte vad LRV var, eller LRV med särskild utskrivningsprövning. Sånt där hade jag ingen koll på alls. Jag visste bara att rättspsyk, det är någonting för sjuka människor ungefär. Det var väl ungefär det jag visste. Så säger han det av de här orden, att du inte spelade till ett kryss och så är det ute på några få månader. Va? Kan man göra det, sa jag. Ja då, det går, sa han.
Så när det var dags för den rättspsykiatriska undersökningen satte Johnny upp en show.
Klädde in hela rummet i tidningspapper och så stod jag där och hade en procedur. Varje gång jag skulle ut i rummet så backade jag ut i rummet. Ja, så var jag ute och vattnade blommorna när det spöregnade och så här. Införde lite knepigt avvikande beteende.
En av dem som undersöker Johnny får syn på ett sår vid vänstra ögonbrynet och undrar om han någon gång fått ett hårt yttre våld mot huvudet.
Och det var färskt då, men det är ju bara ett köttsår, inget annat. Jajamän, sa jag. Jag har blivit misshandlad av ett baseballträ. Så då satte de en diagnos på mig som var frontallobhjärnskada i främre frontalloben. Och det är där allt omdöme och all empati sitter.
Bedömningen blir att Johnny lider av en allvarlig psykisk störning, bland annat på grund av hjärnskadan och missbruket. Han döms till rättspsykiatrisk vård och åren börjar ticka på. 2010, efter 12 år, konstaterar en psykologutredning att Johnny förmodligen var drogpåverkad och spelade sjuk vid den stora rättspsykiatriska undersökningen. 2014 får han öppen rättspsykiatrisk vård, men tar droger och åker in igen. 2017 konstaterar en överläkare här i Växjö att Johnny inte lider av någon allvarlig psykisk störning och har förmodligen aldrig gjort det och vill att vården ska upphöra. Men domstolen beslutar att han ska vara kvar. 2018 är han på permission, tar droger och kör onykter. Det blir rättegång och rättspsykiatrisk undersökning. En undersökning som konstaterar att Johnny inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Han får fängelse, men när straffet är avtjänat skjutsas han tillbaka till rättspsyk i Växjö.
Sen förra året så drabbades jag av symptom som ter sig ungefär som en hjärnblödning. Eller stroke eller någonting. Jag åkte på ansiktsförlamning i alla fall, så det var till ambulans och hela köret in till sjukhuset här i Växjö. Och där fick jag göra då en skiktröntgen på hjärnan. Ja, och där fanns ingen frontallobhjärnskada.
Johnny har alltså ingen hjärnskada och ingen allvarlig psykisk störning i övrigt. Och lite senare samma år, i juli 2019, vill ytterligare en läkare skriva ut Johnny. Hon skriver i sitt yttrande till förvaltningsrätten:
det föreligger inte behov av fortsatt tvångsvård. Den rättspsykiatriska vårdens möjligheter till bärande insatser är uttömda. Carlén är framförallt i behov av fortsatt missbruksbehandling och stöd i drogfrihet och nykterhet. Något som kan tillgodoses vid hemortens psykiatriska öppenvård.
Men tvärt emot läkarens rekommendation beslutar domstolen att vården ska fortsätta eftersom det fortfarande finns en risk för att Johnny ska återfalla i missbruk och därav brottslighet.
Det är ju det fallerar på hela tiden. Och att jag inte hinner uppvisa tillräckligt lång tid i öppenvård de gånger som jag har fått chansen då och komma ut i öppenvård.
När du är på öppenvård, varför är du inte bara helt nykter och får vara kvar i öppenvården så att säga?
Ja, jag vet inte. Jag har nog inget bra svar på det. Jag har ju då som sagt bara skött mig under långa perioder ute i öppenvården. Men det räcker ju då med ett litet bakslag eller att det uppdagas. Så ja, då ska man ju återintas och då ska man börja om med den här jävla långa processen. Hårdaste säkerhet. Det tar ju styggt på en alltså. Alltså. Man tror ju varje gång att jag fixar inte en gång till. Jag har inte energi till det. Men på något sätt så, livet är ju kärt.
Det har gått ett år sedan jag träffade Niklas i hans stuga på bakgården. Nu har han flyttat till en liten lägenhet. Jag sitter i soffan medan han tar fram fika.
Jag har själv slutat äta bröd, så jag har ingen bröd framme, men jag kan tina lite i mikron. Hur många vill du ha?
Sen vi såg sist och pratade om hans vänner som satt kvar på grund av missbruk har han själv blivit helt utskriven från rättspsykiatrin.
Ja, den här öppenvårdsläkaren som jag hade, han hade ju läst igenom min stora undersökning, så när jag hade haft öppenvård ett halvår, sa han: du är inte speciellt sjuk då? Nej, det är jag väl kanske inte, så. Nej, jag har läst din stora undersökning och jag tycker inte heller det, så jag vill skriva ut dig om ett halvår, sa han. Och jag blev utskriven den 30 april 2019.
Hur känns det?
Ja, det är fantastiskt. Jag är så lycklig över detta, så det går inte att beskriva i ord alltså.
Nu har Niklas klippt av sig den långa flätan. De förut bärnstensbruna tänderna är vitare.
Jag håller på. Ska jag göra i munnen?
De som finns kvar.
Det var som butchertandläkare där inne. Hon bara drog ut och drog ut. Och istället för att laga det. Hon var helt sjuk alltså.
Och så drog de hellre ut tänderna än lagarna.
Ja. Jag vet inte vad tandläkaren där tänkte. Att vi är ändå bara skitmänniskor liksom. Och jag tycker jättesynd av de som sitter kvar. Och så här. Och jag... Jag har kontakt med dem fortfarande, ringer och pratar med dem och så. Ja.
Finns det fler som dig som sitter där inne som inte nödvändigtvis är så jättesjuka?
Ja, det är många som sitter där inne som jag anser inte ska behöva sitta där. Liksom.
Det vore ju väldigt intressant för mig att prata med fler som...
Jag kan ringa han på en gång.
Ja, varför inte?
Han svarar, han sitter på min gamla avdelning. Svara mina gamla plitar.
Avdelning 63, Matilda.
Jag söker Valentine.
Ja, vänta lite ska vi se.
Tack.
Hallå.
Hallå, Soena.
Tjenare.
Valentine, som han kallas, är en av vännerna på avdelning 63 Niklas berättade om. Och Valentine säger att han också känner flera som inte har någon allvarlig psykisk störning, men som ändå blir kvar på rätt psyk.
Det är skrämmande, är det.
Hur många som Niklas, Johnny och kanske Valentine kan det egentligen finnas?
Vi kan väl höras kanske senare i veckan eller någonting om du har tid.
Ja, gärna, jättegärna.
Ja, det är lugnt.
Bästa är det.
Ja, du också, finaste Valentine. Hej då.
Hej.
Niklas tycker synd om sina vänner som sitter inlåsta på rätt psyk. Men han har själv vårdats där över 10 år och vill gå vidare. Han pratar hellre om den tv han köpt och gymmet han går till. Men jag vill förstå systemet som håller sådana som Niklas, Johnny och Valentine inlåsta och söker upp en annan man här i Skåne med lång erfarenhet av rättspsykiatrin. Jag hittar honom på en liten gård långt ut på den skånska landsbygden. Sten Levander är en av Sveriges mest erfarna rättspsykiatriker och kanske den argaste.
Trött så blev det måste
ett visst temperament när du spelar det.
Ja, jag är hård.
Han har ett kraftigt grått skägg och grova ögonbryn. I fjol blev han av med sin läkarlegitimation efter att bland annat ha skrivit ut narkotikaklassad medicin till missbrukare. Många skulle nog kalla honom för egensinnig, men han är också en av dem som varit med längst. Med åren har han blivit en stark röst i debatten om rättspsykiatrin, uppskattad av vissa och hatad av andra.
Och jag har varit besvärlig genom att säga att så här är det ju faktiskt. Ni måste vara korkade som inte ser det. Och då blir man inte populär. Särskilt inte bland politiker och makthavare.
De här politikerna har i varje fall konstruerat en rättspsykiatrisk lagstiftning som är unik för Sverige. För att förklara vad som är fel med den och svensk rättspsykiatri går Sten Levander tillbaka till antiken och filosofen Aristoteles.
Aristoteles är den som hittade på mens rea. Alltså sinnestillståndet i gärningsögonblicket ska påverka straffet. Och i och med att han kom på detta så att säga, är det ingen som har ifrågasatt det någonsin sedan dess. Det gjorde han omkring 360 före Kristus. Utom Sverige förstås.
I korthet kan man säga att i resten av världen hålls människor med vissa psykiska tillstånd inte ansvariga för sina handlingar. Ungefär som vi inte håller små barn ansvariga för vad de gör. Man säger då att en person med till exempel en svår psykos inte är tillräknelig eftersom han eller hon har en helt annan verklighetsuppfattning. Men här i Sverige dömer vi först personen för vad den gjort. Och därefter undersöker vi om personen har en så kallad allvarlig psykisk störning och då ska ha vård istället för fängelse. Effekten blir att vi straffar människor för sånt de inte kan ansvara för och tvångsvårdar dem tills vi tror att de inte ska göra något liknande igen. En vård det ska visa sig svårt att komma ut ifrån.
Och då nästa problem, vad är en allvarlig psykisk störning?
Till att börja med är en allvarlig psykisk störning inte ett medicinskt begrepp utan ett juridiskt. Det finns inte heller någon alldeles exakt definition av vad en allvarlig psykisk störning är, men oftast ligger en psykos till grund. För knappt 40 år sedan fanns begreppet allvarlig psykisk störning faktiskt inte alls, utan det myntades i en statlig utredning från 1984 som sedan låg till grund för dagens lag om rättspsykiatrisk vård.
Och vem har skrivit dem? Ja, det är ingen psykiater precis, utan det är en tokjurist. Och läser man då för arbetet och hans genomgång av detta, psykiatrin, tvånget och rättssäkerhet, vad det nu hette, som sen blev lagen. Det är en pamflett, en antipsykiatrisk pamflett. Han vet ingenting, han hatar psykiatrin.
En sista sak om lagstiftningen, nämligen paragraf 16 i nämnda lag om rättspsykiatrisk vård. Där står det att den slutna vården ska upphöra när den psykiska störningen inte längre riskerar att leda till allvarlig brottslighet. Och det inte heller i övrigt finns skäl att låsa in personen på en klinik. Friska personer ska alltså inte tvångsvårdas, precis som det står i den internationella deklarationen om psykiatrin, den så kallade Hawaii-deklarationen.
Och vi har massor av Hawaii-fall i Sverige, och det skiter man i. Vårt system är fel, och vi orkar inte ändra det.
Det verkar inte finnas några officiella siffror på hur många friska personer som vårdas inom rättspsykiatrin i Sverige och som alltså skulle kunna vara Hawaii-fall. I slutet av 90-talet konstaterade en statlig utredning att det åtminstone fanns en handfull sådana, kanske upp mot 50 om man skulle tro chefsöverläkarna på de olika klinikerna. Men idag, drygt 20 år senare, finns inga liknande aktuella siffror. Jag ringer tillbaka till Niklas Sven Valentine på avdelning 63 i Växjö.
Hallå, ja.
Ja, hej. Det var Lasse Edfast på P1-dokumentär här.
Ja.
Hej. Ursäkta om jag ringde och väckte dig. Det var inte mer ringde.
Ja, nej. Det är lugnt. Jag behöver nästan komma upp nu ändå.
Ja, nu är klockan 14:15.
Valentine berättar att han dömdes 2014 för bland annat narkotikabrott och brott mot knivlagen. Han bedömdes då ha en allvarlig psykisk störning och vårdas inom rättspsykiatrin sedan dess.
Min diagnos är missbrukssyndrom.
Det är bara det liksom, att du har
missbrukssyndrom? Ja, sen paranoid schizofreni då, som ingår i det. De säger att jag blir paranoid schizofreni när jag tar droger.
Paranoid schizofreni är en psykossjukdom, inte helt ovanlig bland missbrukare. Personer med paranoid schizofreni behöver inte vara mer våldsamma än andra. Däremot är risken för våldsbrott högre bland missbrukare, med eller utan psykossjukdomar.
Så när kommer du kunna komma ut i så fall?
Det vet jag inte.
Nej.
Det är på obestämd tid.
Och för då resonerar de att om du skulle komma ut och börja ta droger igen, då skulle du bli paranoid igen.
Ja, det är det de säger.
Jag får själv inte besöka Valentines avdelning för att kunna träffa honom och prata med fler där. Men vi bestämmer att jag skickar några brev till honom som han sen får dela ut till personer på avdelning 63 och att de sen får ringa mig om de vill.
Tack så mycket för att du ringde.
Tusen tack. Hej.
Det finns alltså inga exakta siffror för just Hawaii-fall, men det finns annat som tyder på att ett antal personer sitter inlåsta på rättspsyk trots att de kanske inte borde vara där. I ett kvalitetsregister läser jag till exempel att ungefär var tionde person som är inlåst på sluten rättspsykiatrisk vård enligt klinikerna borde ha öppen sån. Många psykiatriker är också kritiska till att rättspsykiatrisk vård bara kräver att personen har en allvarlig psykisk störning när vården påbörjas. Efter det räcker det med en normal psykisk störning. Inom annan psykiatrisk tvångsvård krävs en allvarlig psykisk störning under hela vårdtiden. Det här leder till mycket längre vårdtider inom rättspsykiatrin.
Hej, det här är Lasse Edfast. Jag kan inte svara just nu. Lämna gärna ett meddelande.
Ja, hejsan. Mitt namn är Mohammad Saberi. Jag är 38 år i år. Och det är livet här. Det är en stor utmaning, ska ni veta, kära vänner. Det är obestämd tid. Det är det som betyder LRVMSUP. Obestämd tid. Man kan vara här hela livet ut för ett skitbrott. All brott är fel, men det finns olika skalor på brott, grader. En person kan vara här för olika hot i över 10 år, eller hela livet. Tack så jättemycket för din tid. Och jag önskar er all välgång. Och Gud välsigne er. Amen.
Det var faktiskt ingen självklarhet att rättspsykiatrisk vård skulle bli på obestämd tid. Enligt det första förslaget till lagen om rättspsykiatrisk vård skulle vården inte kunna bli längre än vad ett fängelsestraff hade varit. Men så blev det alltså inte.
Man fick höra folk som har suttit både 10 och 15 år liksom och sådär. Det var väl liksom skräckexemplar på den tiden. Men det, jag hade ju varit glad om jag kommit undan med det idag. Nu är jag ju uppe i 23.
Johnny Carlén, patient på rättspsyk i Växjö.
Och jag har ju fått sitta längre än ett livstidsstraff. Och man kan ju bara säga att nu är det på gång. Men när man får de uppfattningarna ibland då, mellan varven, att nu är det nära. Nu är jag snart hemma morsan. Och det är ju hennes största önskan i livet innan hon dör då, att jag ska ha kommit ut och lever och har ett fungerande liv.
Jag börjar kolla igen på din klocka.
Ja. Jag har några minuter till. Jag ska vara tillbaka 25. Så 5-6 minuter till går väl.
Vad är planen framåt nu?
Ja. Det är väl en förhoppning om att det här ska ta slut snart. Och jag ska via min advokat nu åter lägga in och begära ett upphöra. Jag måste göra det. Då får man hoppas att det är rätt nämndemän och rätt sakkunnig som sitter. För det är olika sakkunniga. Och är det bara rätt? För den sakkunniga i förvaltningsrätten, den har ju mer rätt. Eller mer makt än vad alla de andra har ihop. Så får man väl hoppas att det är rätt dag då. Att de har haft en bra dag innan.
Det är som sagt förvaltningsrätten som beslutar om den rättspsykiatriska vården ska upphöra. Men eftersom domstolen inte själv har någon medicinsk kompetens så stödjer den sig på läkarnas bedömningar. Bland annat den här sakkunnige läkaren. Men vare sig Niklas eller Johnny brukar få träffa den sakkunnige, så jag undrar vilka de är och hur de gör sina undersökningar.
Typiskt sett är det mycket kvalificerade personer. Det är det.
Säger Anders Bengtsson, domare i kammarrätten i Jönköping.
De är särskilt utvalda för att vara duktiga.
Det finns någon slags, vad ska man säga, kvalitetsgranskning där i alla fall.
Ja, det ska vi göra. Men det är inte domstolen som gör den, utan den är gjort på ett annat plan. Då.
Hur oberoende kan en sakkunnig läkare vara?
Ja, alltså hur menar du?
Vilket material till exempel får en sakkunnig ta del av?
Den har tillgång till allt material alltså.
Så den kan liksom kolla igenom journaler och allting?
Ja, visst.
När man skrev lagen om rättspsykiatrisk vård tänkte man att rättens sakkunnige skulle vara en garant för säkerheten. En läkare som skulle vara en extra säkerhet för patienten. För uppdraget som sakkunnig läkare fakturerar man ofta mellan 1500 och 2000 kronor. Och jag vill veta hur mycket tid ett sånt arvode räcker till.
Ja, Per Axel.
Per Axel Karlsson är ordförande för Svenska rättspsykiatriska föreningen och chefsöverläkare på rättspsykiatrin i Piteå.
Har du tid att prata några minuter eller?
Ja då, jag har precis gått in en stund för trädgårdsarbetet håller på att dräpa en tjänsteman. Man får inte dö så fort.
Ibland tar han också uppdrag som sakkunnig i förvaltningsrätten.
Jag vet inte om du vet om hur det går till när man utser en sakkunnig.
Nej, berätta.
Ja, det är ganska spännande egentligen, eller man blir som paff. Socialstyrelsen skickar ut en fråga till alla specialister i psykiatri. Vill du vara sakkunnig? Och sen så säger de någon, ja, jag kan vara sakkunnig. Så skickar de vidare en lista med sådana som har sagt jo till domstolen. Och då tror domstolen att de här människorna har Socialstyrelsen granskat. Men de har bara skickat ut en lista på de som är villiga. Och så går det till. Det finns inget direkt kunskapskrav. Man måste ju vara specialist, men som specialist så kan man ha blivit det på 40-talet och fortfarande vara specialist utan ha gjort någon test eller någon vidareutbildning alls. Det finns inget sånt krav i Sverige.
Angående tiden så verkar många sakkunniga lägga kring en halvtimme på sina bedömningar. Och det de skriver till förvaltningsrätten baseras ofta på chefsöverläkarens ansökan om vård, en eventuell vårdplan och några sidor ur det senaste halvårets journal.
Sånt som att följa upp vårdplaner och sånt, det är lite svårt att göra det för en sakkunnig. Det finns liksom inte, de kan inte begära att få gå in i journalen.
Den sakkunnige har alltså inte tillgång till några andra uppgifter ur journalen än de som chefsöverläkaren på kliniken skickar. Så hur oberoende kan den sakkunnige då granska det som chefsöverläkaren säger? Per Axel Karlsson säger att den granskningen till stor del behöver ske under själva 6 månaders prövningen i domstol, där den sakkunnige kan fråga chefsöverläkaren olika saker.
Och känner du då att du kan göra den granskningen?
Ja,
eller?
Ja, alltså jag har nog varit med för länge för att... Men jag tänker mig att det skulle ju kunna vara så att man blir sakkunnig och så är det någon kollega som man råkar känna. Landet är inte stort alltså. Som man tycker att ja, det här var ju, ser inte så bra ut, men jag kanske ska hjälpa dem på traven lite grann. Sånt kan säkert hända.
Ibland, som i Niklas fall, är den sakkunnige läkaren inte överens med klinikens chefsöverläkare i enskilda förhandlingar. Men utifrån de 100-tal domar jag läst verkar det ändå betydligt vanligare att en sakkunnige håller med i det mesta. Så är det också i både Jonnys och Valentines fall. Sten Levander, professor emeritus i rättspsykiatri, ser en social förklaring till det.
Man möts i Rotary eller Lions och man spelar golf och man seglar. Man spelar tennis och man har bridge och man känner varandras familjer och så vidare. Så att det blir inga konflikter.
De jag pratat med är överens om att en sakkunnig ofta inte träffar patienten annat än i rättssalen. Något Sten Levander säger leder till sämre bedömningar.
Ja, det är givet att man måste göra en personlig bedömning. Det går inte annars.
Jag har kollat på vad man får betalt. Man får någonstans mellan 1500 och 2000 kronor som sakkunnig läkare. Och då är det inklusive att man kanske är med på förhandlingen också. Det kan ju inte räcka till så många timmar.
Nej, naturligtvis inte. Då blir det bedömningar därefter. Man får vad man betalar för.
Ja, Lasse?
Ja, hejsan. Jag ringer angående det där brevet som du delade ut.
CH, som han kallas på kliniken i Växjö, dömdes till rättspsykiatrisk vård efter att ha misshandlat flera personer 2017.
Så att jag hamnade i Öjebyn som ligger i Piteå, Norrland.
På den rättspsykiatriska kliniken i Öjebyn blir CH snabbt medicinfri. Men av olika omständigheter blir han ändå kvar fram till 2019 då han misshandlar en medpatient. Tingsrätten konstaterar att han inte kan dömas till rättspsykiatrisk vård då han inte lider av en allvarlig psykisk störning. Men inte heller till fängelse då han vårdas inom rättspsykiatrin. Domstolen avslutar med att även om det inte framstår som fullständigt adekvat kan påföljden i detta fall därför inte bestämmas till annat än villkorlig dom. Efter det förflyttas CH till Växjö där den rättspsykiatriska vården fortsätter, fortfarande utan några mediciner.
Jag har ju varit medicinfri i över 2,5 år. Jag har bara haft medicin i typ 3-4 månader.
I förvaltningsrättens senaste dom konstaterar den sakkunnige läkaren att det inte kan uteslutas att CHs tillstånd bara är ett tillfälligt tillfrisknande och domstolen beslutar att han ska fortsätta vårdas. I domen står också en rad om risk för återfall i brottslighet, liksom det står i Jonnys domar och som det stod i Niklas domar. Ja, i de flesta domar av det här slaget. Det finns en risk för att patienten återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. Men vad är det egentligen för risk? Och hur vet man att den finns?
Nästa fråga är ju då, kan man straffa någon för vad den kommer att göra? Nej, det kan man inte. Eller man bör det nog inte.
Sten Levander, professor emeritus och före detta läkare i rättspsykiatri.
Och samtidigt så är folk olika. Det är klart att det finns människor som är fullständigt livsfarliga och som aldrig borde släppas ut. Och det finns människor som under hela sitt liv aldrig gör en fluga för när. Så vi måste göra det, men vi kan inte så att säga, hitta metoder som gör det så bra så att det platsar i ett rättssystem. Ungefär så är det.
Sten Levander tar ett fall i New York på 60-talet som exempel. Efter en dom i landets högsta domstol släpptes nästan 1000 personer som på grund av psykisk sjukdom tidigare ansetts vara så farliga att de skulle vara inlåsta. Efter ett antal år följdes dessa personer upp och det visade sig att ungefär en femtedel hade begått nya våldsbrott. Kritiker menade då att 4 av 5 verkade ha hållits inlåsta i onödan.
Alltså 8 av 10 var inte farliga, men var inlåsta med hänvisning till farlighet. Och det betyder att det här får konsekvenser då. Man blir inlåst alldeles för lång tid.
I Sverige är de rättspsykiatriska vårdtiderna ungefär 3 gånger så långa som fängelsestraff för motsvarande brott hade varit. Med undantag för de riktigt grova brotten där vården brukar kunna bli lite kortare än ett fängelsestraff. Ofta är det riskbedömningarna som gör att personer fortsätter att vårdas. Men samtidigt verkar de riskbedömningarna ha fel i ungefär vart fjärde fall. 1 av 4 som bedöms återfalla i brottslighet hade förmodligen inte gjort det, men fortsätter ändå att tvångsvårdas. Sten Levander, som jobbat med riskbedömningar i många år och varit med och tagit fram de riskbedömningar som används idag, säger att det egentligen inte går att uttala sig alls om en relativt låg risk för återfall i brottslighet.
Man ska begränsa detta till solklara fall. Unik farlighet av ett eller annat slag, till exempel uttalad psykopati eller en psykossjukdom med kända riskfaktorer, det vill säga imperativa hallucinationer och en rekord med tidigare kriminalitet.
Då håller förvaltningsrätten saken för med Carsten Theis i mål 34-02-20. Varsågod.
Johnny Carlén i Växjö har alltså vårdats inom rättspsykiatrin sedan en misshandel 1998. Varje halvår avgör domstolen om han ska vara kvar och sommaren 2020 är det dags igen. Nu har en ny läkare på rättspsyk gjort bedömningen att Johnny lider av en psykisk störning som även om den inte är allvarlig riskerar leda till missbruk och att missbruket riskerar att leda till att han begår brott. Rättens sakkunnige läkare håller med.
Risken för återfall i brott av allvarlig slag är helt och alldeles kopplat till risken för återfall i missbruk.
Den sakkunnige läkaren konstaterar att Johnny återfallit i missbruk 2 gånger det senaste halvåret. Men också att kliniken där han är inlåst inte verkar kunna hjälpa honom att bli helt drogfri.
Ytterligare straff och inlåsning är kontraproduktivt.
Trots en kontraproduktiv vård så anser alltså sakkunnige läkaren att vården ska fortsätta då Johnny riskerar att hamna i missbruk annars.
Ja, hejsan, Johnny Carlén, Växjö. Jag var uppe i mål 6 månadersprövning idag. Ja, jag har inte ord. Sitta kvar på rättspsyk när jag är friskförklarad. Alla utredningar efter utredningen säger att jag har inget här att göra. Jag har utsänt samtliga resurser. Det här är sjukt. Jag orkar snart inte längre. Du får prata med min advokat, alltså. Ja, jag får inte ihop det för jag är helt knäckt. Hej.
Avstoffer?
Ja, hej. Lasse Edfors här på P1 Dokumentär.
Ja, hallå.
Att Johnny skulle vara friskförklarad är inte helt korrekt. Men ingen anser längre att han lider av en allvarlig psykisk störning, utan av en så kallad personlighetsstörning. Och framförallt att han fortfarande har en missbruksproblematik. Hans advokat tycker inte att det ska räcka för att vara inlåst på rättspsyk.
Den hjälp som Johnny behöver, det är ju för missbruksbehandling. Och det kan han ju få utan att vara frihetsberövad som de allra flesta som har missbruksproblem.
Men Johnny är alltså inte den enda som hålls inlåst på rättspsyk på grund av risk för missbruk. Peter Andiné har jobbat 20 år inom rättspsykiatrin, bland annat på Rättsmedicinalverket, och forskar sedan 5 år tillbaka i ämnet. Han vet inget om just Johnny Karlén, men känner till problemet.
Då tvångsvårdar man en grupp personer som inte har en, vad vi kallar en allvarlig psykisk störning, vilket är då egentligen ett krav för att läkare ska kunna ge tvångsåtgärder. Det är en grupp som om de inte hade varit i vården inte hade blivit föremål för tvångsvård. Och det är en grupp som om de sitter i fängelse inte hade blivit föremål för någon slags internering eller tidsobestämt straff. Och den gruppen är nu, får jag ändå anse det problematiskt om den kvarstannar inom den rättspsykiatriska vården under lång tid. Ytterligare en komplicerande faktor är att patienter i rättspsykiatrisk vård får väldigt lite beroendebehandling.
Det har flera gånger utretts vad man ska göra med psykiskt sjuka personer som begår brott. En av dem som utrett saken på regeringens uppdrag är Martin Borgeke. Han var fram till 2016 domare i Högsta domstolen och han beskriver den rättspsykiatriska vården utan tidsbegränsning som en kvarleva från en social ingenjörskonst där vi trodde att vi kunde avgöra vilka människor som var farliga för samhället och låsa in dem tills de inte längre var det. Internering var en sån åtgärd, men den är avskaffad nu eftersom det var så svårt att avgöra vem som eventuellt skulle begå nya brott, säger Martin Borgeke.
Dessutom är det ju lite grann principvidrigt att vi ska låsa in människor, för vi misstänker att de skulle göra om de hade kommit ut. Vilket kan sägas innebär att vi straffar någon, inte för vad de har gjort, utan för vi misstänker att de kommer att göra om de får tillfälle till det. Och det är ju en grundläggande fråga som man måste ställa sig. Alltså, finns det tillräckligt underlag för att man ska ha en sån lagstiftning? Och strider den eventuellt mot hur vi tycker att vi ska behandla människor i oss allmänhet i ett rättssamhälle?
Martin konstaterar att vi fortfarande låser in psykiskt störda personer för vad vi misstänker att de kanske skulle göra annars. Enligt Martin Borgeke är en domstols riskbedömning ofta så osäker att den lika gärna kunnat ersättas med att singla slant. Något som också gäller för de domstolar där han själv varit domare.
Och då grundar en sån allvarlig åtgärd som ett frihetsberövande på så osäkra bedömningar. Det är ju, alltså det får man ju inte göra.
Martin Borgeke tycker alltså att systemet måste ändras. Och liksom 2 relativt färska utredningar anser han att vi ska införa tillräknelighet i svensk lagstiftning, precis som den redan finns i resten av världen. Däremot tror han inte att det finns speciellt många som vill lyssna på något sånt idag, där den politiska debatten snarare handlar om allt hårdare straff.
Det går inte inom lagstiftningen att lura sig själv, inte heller inom rättstillämpningen, utan att det måste bli en ordning på det här. Sen återkommer vi till detta om det finns politiska möjligheter att hantera det. Det är väl där frågan är.
Ja, tjena där.
Ja, tjena, tjena.
Tjena.
Valentine, Niklas vän på avdelning 63, har hunnit få ett nytt avslag sedan vi sist hördes. När jag frågar om hur han ser på framtiden så säger han att han inte vet någonting alls. Igår hade han varit in till läkaren tillsammans med sina skötare.
Vårdlaget satt med mig inne på läkarronden idag då. Och så säger hon bara, varsågod och sitt, så sätter mig på stolen så.
Valentine har skött sig den senaste tiden och han och vårdlaget har laddat inför den här ronden. Läkaren frågar hur Valentine har det.
Jag bara, gjorde det bra, tack. Själv då, så här att jag med det.
Läkaren säger att hon har haft en jättebra semester och frågar vad Valentine har på hjärtat. Han säger att han undrar om han kan få veta när han ska få gå på sina 20 minuters promenader.
Och då satt alla i mitt vårdlag som satt med där. De satt och smilade och nickade liksom. Så alla trodde att jag skulle få igenom det. Men hon bara, nej, nu ska vi ta det lite försiktigt här och att vi ska ta det längre fram.
Valentine vet fortfarande inte när han ska få ta sin nästa promenad. I hans senaste riskbedömningsplan anges känsla av hopplöshet som främsta risk för hot och våld. Han har suttit inlåst i 6 år och nyss fyllt 31.
Jag var ju ung när jag åkte in och nu har jag blivit äldre. Nu har jag gått några år rätt. Så.
Han har fortfarande ingen aning om när han kommer ut.
Vård låter så fint i mina öron det. Men det här är för fan värre än livstidsfängelse. Alltså. Det här. Nej, för fan.
Johnny Carlén, CH och Mohammad har också fått nya domar. Alla fick fortsatt vård och kommer att vara inlåsta ytterligare en tid på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Så. Niklas satt i drygt 10 år på rättspsykiatrisk vård och kom 2018 till öppen rättspsykiatrisk vård och för drygt 1 år sedan skrevs han ut helt. När han satt inlåst i Växjö saknade han att köra motorcykel. Men det verkar han inte vara så intresserad av nu. Istället har han tagit körkort och köpt en liten bil för att kunna köra till sin vän Ida som bor bara ett par mil bort.
Ja, hallå?
Hallå, gumman.
Hej,
vännen. Hej, nu kör jag och Lasse hemifrån mig.
Vad sa du?
Nu kör jag och Lasse hemifrån mig.
Okej, okej. Då ses vi om en stund.
Det gör vi.
Okej.
Okay. Säger vi.
Ja.
Hej.
På instrumentpanelen sitter en telefonhållare och Niklas slår igång en låt på Spotify.
Jag är så imponerad av de här nya telefonerna.
Ja, just det.
Man kan ha handsfree i bilen och allting.
Det måste vara ett helt annat samhälle när du kommer.
Ja, ja. Ja, det fanns ju varken Facebook eller smartphones eller någonting när jag åkte in, du vet. Så det här med bank-ID och prata, så här, betala räkningar på, med bank-ID och bank-app och allting sånt här, det var ju helt fantastiskt liksom. Man vet inte vilka filmer som går och man vet inte vilka bilar som är vilka och vilka marker det är på bilarna. Det var massa sånt alltså. Som man inte tänker på liksom.
Ida bor i samma lilla skånska samhälle som för 5 år sedan. Då när jag var här för att prata om Niklas och hon visade bilder på en ung man med ett vackert leende.
Hej Lasse. Hej Lasse. Hej Lasse. Hej Lasse. Hej Lasse.
Vad tänker du nu, alltså typ när Niklas sitter här i ditt kök? Vad tänker du om alla de åren som var innan den, när han var på rättspsykiatrin i Växjö?
Det är 12 år som bara är borta. Så det gör mig jätteont. Jag är imponerad över att Niklas inte har vänt detta till ilska mot systemet eller bara bestämt sig för att nej, nu jävlar ska jag. Att du ändå kan fortsätta vara så fin på alla sätt som du är.
Varför är du inte bitter och arg?
Nej, jag orkar inte vara arg. Jag var arg och bitter i många år, men jag orkar inte det mer. Jag får ta det med klackspark och försöka ha lite humor och skratta åt alltihop istället. Livet har varit på paus i 12 år och nu går det vidare. Liksom. Ja.
Det är bara att jag blir så ledsen. Det gör så ont i mig att den tiden bara är helt förbi. Liksom. Att, typ, när man är typ runt 30 och sådär, då har ju alla typ skaffat barn och gifta sig och skaffa hus eller köpa lägenhet och det känns ju lite som att de har tagit det från dig liksom och det gör mig skitförbannad när jag, det är synd för att du älskar ju barn, Niklas. Ja. Så att det är ju jätte,
jag älskar mig också, Niklas.
Ja, det gör jag jättemycket.
Ja, och vi älskar ju Niklas. Jättemycket.
Ja. Jag är inte mycket som helst i hela världen.
Ja.
Ja, vad tänker du när du hör på det som Ida säger?
Jag är jäkligt stolt över mig själv att jag har bara överlevt den här vistelsen på rättspsyk och tagit igenom mig och kommit ut helt på andra sidan liksom. Och jag tycker väldigt synd om mina gamla vänner som sitter kvar där inne och inte kommer varken fram eller tillbaks liksom. Det bara kostar samhället pengar. Och de bara blir sämre av att vara där liksom. Man blir bara ledsen liksom.
Du har lyssnat på andra och sista delen av Inspärrad på rättspsyk, en P1-dokumentär från 2020. Producent Ylva Lindgren, tekniker Nima Shams, jag heter Lasse Edfast.